Alla är från Skåne, ja. Ja, absolut.
Ja, är du också det?
Nej, nej, då får vi ta det här på engelska.
Efter det på engelska. Okay. Men jag säger himma, betyder det hemma. Mm. Ja.
Himma vi, ja.
Här är gröd. Potatismos. Ja. Ja. Pataglytt är spädbarn.
Jag har faktiskt en kompis från Bjärred idag som använde det gamla goda ordet lynt.
Lynt?
Ja, det är lynt. Ja.
Han är lynt. Sa till min farsa. Han är lynt han. Ja.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning, en VIP-hylla som ni inte kan höra i radion, och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och om du lyssnar på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en liten recension. Och du kan alltid skicka in dina dilemma till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små så ger panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Dagens panel är handplockad. Den är otroligt imponerande. Vi har Tarek Taylor här. Vi har Ace Wilder. Vi har Henrik Jonsson. Jag får nästan gå så. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Tarek Taylor, du vann ju Kockarnas kamp i TV4 nyligen. Mm. Och sen leder du något som heter Tarek Taylors Nordic Cookery på BBC. Ledde.
Ja, nej, men alltså, det där programmet har jag haft i 4 års tid. Ja. Så när jag snurrat runt.
Och det, alltså, det är så 120 miljoner tittare.
Ja, det finns ju på ganska många delar utav jordens yta så visas det här programmet. Ja. Mycket Asien, Australien, Sydafrika, Mellanöstern, Kanada och så vidare och så vidare.
Mm. Mm. Så har du egen restaurang också i Malmö?
Jajamensan, lilla kockeriet.
Kockeriet.
Där finns inte plats för 120 miljoner.
Nej.
Där har vi 7 bord.
Men 120 miljoner smaklökar.
Ja, det kanske funkar. Det funkar.
Bredvid Tarek Taylor har vi Ace Wilder. Ace Alice Wilder, men vi kommer överens om att vi kallar det för Ace idag. Välkommen.
Ja, tack så mycket.
Du är ju artist och låtskrivare. Mm-hmm. Var med i Melodifestivalen 17, 16 och 14, va?
Ja.
Ja. Mm. Men låtar som?
Busy doing nothing, don't worry och Wild Child.
Just det, men när du börjar sjunga don't worry där kände jag.
Ja, ja. Det var lite Elvis.
Don't worry. Helt fel.
Oh, well.
Och sen har du aktuell nu med julshowen. Stjärnklart.
Precis. Mm.
Mm-hmm. Med en massa andra storheter som?
Carola, Loreen, Petra Marklund, Måns och David Helenius.
Okej.
Ja, jag har inte alls prestationsångest.
Det är många stora egon där som ska ju. Kommer ni att slåss där om vem som ska stå mest i rampljuset?
Mm, ja, det har redan börjat.
Mm. Mm-hmm. Och du kommer vinna den kampen, känns som.
Självklart.
Självklart. Välkommen Ace.
Tack, tack.
Henrik Jonsson,
ja.
Välkommen tillbaka.
Tack så jättemycket.
Du har inga 120 miljoner tittare på dina program, men...
Nej, mitt program går ju på TV3 och heter Det Stora Hoppet. Vi har några tittare i Norrköping där vi kommer ifrån. Hon på butiken där vi handlar. Och så fick vi ett bud hem.
Vilka namnen på dem?
Och fick vi ett bud hem häromdagen. Och när vi hade gjort upp adressen så tack för programmet. Så vi har 3.
Ja, men det är härligt. Du ska inte förminska dig själv, Henrik Jonsson. Det Stora Hoppet är ett framgångsrikt och fint program. Jag ger er flera säsonger.
Tack så jättemycket.
Bara som en hunch.
Ja, verkligen. Ja. Och de 3 tittarna, det var de sista på våran miljon som vi samlar ihop till.
Okej. Okay. Mm. Hörrni, vi är ju här för att lösa problem, dilemman, som folk har skickat in. Men först tänkte jag faktiskt höra här i podden om ni har något dilemma själv. Jag vet så här lite grann innan att Tarek Taylor har ett dilemma som ni har ruggat på. Berätta.
Ja, men mitt stora problem jag har i livet, och det har jag haft ganska länge, det är att jag är Mr. Yes Man.
Ah.
Jag har så svårt att säga nej. Det är liksom ett ord som nästan inte finns i min vokabulär.
Så du vill egentligen inte komma till det här programmet?
Alltså nu är jag här så...
Det här är smällan, yes. Du får ta det.
Där fick du mig direkt.
Nej, men vilka andra situationer hamnar du i?
Ja, men att vara Mr. Yes Man leder ju också till mycket som är väldigt bra. Ja, eftersom jag inte tackar nej till i stort sett någonting överhuvudtaget. Och jag gör ju grejerna med glädje. Mm. Det är ju inte så att jag inte vill. Men jag vill ju också gärna behaga så många som möjligt.
Mm.
Att göra någon, ja, men att göra någon besviken känns fruktansvärt. Och vem är jag liksom att tacka nej till att någon annan skulle vilja att man kommer eller att man gör ett, ett gästspel eller ett uppdrag.
Mm. Är du gästman även när det kommer ett parti knark på plattan också?
Alltså, nej.
Alltså, har du någon spärr? Eller är det bara jag kom för fan?
Kan du köra flyktbilen?
Kan du köra flyktbilen där med helikopter?
Ja, det kanske skulle kunna bli ett ja. Jag gillar ju att köra bil. Så.
Brottsningar hörde alltså ring kärlek.
Vi kände igen han som körde med dem i mask i baksätet. Jag har 120 miljoner vittnen.
Nej, jag är nog inte den bästa att ha till det där.
Men om vi är lite allvarliga här, ja. det här kan ju bli ett problem. När du säger ganska så här, säger jag till att vara med i sådana här program och sådär, så är det ju kanske mindre skada. Men vilka situationer så blir det jobbigt i?
Nej, men det är inte så att det har skadat. Men det, min dag blir ju oerhört splittrad. Under renoveringen av restaurangen nu på sistone så stod jag på morgonen och höll i allt byggnation och hantverkare och höger och vänster, och sen så upptäcker jag, men herregud, jag har ju tackat ja till en föreläsning för en kyrka som ligger här nere på gatan. Så då får man släppa allting, så man springer ner, så ska man ju vara närvarande och hålla föreläsning. Sen tillbaka, sen så har man en middag som väntar på kvällen. Och sen så upptäcker man, helsike också, jag har ju en föreläsning ikväll också, va, som jag ska springa på. Så dagarna blir ju oerhört spruckna och uppdelade. Och någonstans så är det ju alltid någonting som kommer i kläm. Eller någon. Och oftast blir det den egna tiden och familjen.
Ja, det låter ju verkligen så. Det är lite spinning plate som på cirkus, att du måste hålla igång allt.
Ja, men lite grann sådär. Och det där har jag oerhört svårt att tacka nej till saken. Folk är ju väldigt vänliga när de ringer också.
Okej, nu vänder vi oss till Asa och Henrik. Asa, hur ska han göra för att lära sig att tacka nej?
Du måste ju bara lära dig prioritera.
Ja, men det säger min fru också. Men det har jag aldrig lärt mig. Det hjälper ju liksom, inte mer. Jag har hört de orden i, kan det räcka med 15-20 år?
Men okej, då kanske du ska skaffa en person som prioriterar åt dig.
Just det. En agent.
En agent.
Men jag har en agent.
Som gör ett rätt dåligt jobb. Alltså.
Nej, men problemet är, jag har inget hemligt telefonnummer och ingen hemlig adress och så vidare. Så alla samtalen hamnar ju här i den här hela tiden. Och den burar ju från morgon till kväll.
Men du kanske ska, alternativet är ju också sämre, att ingen skulle avsätta
det. Det är ju inte så att det är ett dilemma, men det är ju inte så att jag är oerhört tacksam för att det ringer hela tiden.
Men ändå, du tar det som ett dilemma, då är det alltså ett problem. Vad säger Henrik?
Jag ska försöka ge ett råd som kanske inte har med mig att göra, men jag tycker att detta är ett bra sätt. Skillnaden mellan att vara barn och att vara vuxen är att ett barn väljer in vad hen vill göra. En vuxen måste välja bort vad den inte ska göra. Barn vill leka. Vuxna måste vara rationella för att få det att gå ihop. Så när du får ett uppdrag nästa gång, så ska du säga: tack för frågan, jag ber att få återkomma om 10 minuter. Och då ska du fråga dig själv: tilltalar detta barnet i mig eller den vuxna Tarek i mig? Och blir det barnet så blir det ja, blir det den vuxna så blir det nej. Det vill säga det mer rationella: finns det en anledning, får jag plats med detta och så vidare.
Ja, intressant. Alltså, väx upp för fan, Tarek.
Herregud. Det är otroligt att man ska bli sett som barn när man är 48, men det är helt okej.
Barnet är bra.
Ja, det är bra.
Det här är också intressant också, varför du sa att du gjorde själv analysen med att du kanske ville bli omtyckt. Var kommer det ifrån?
Ja, men jag tror det har mycket att göra med min barndom. Under skolan och så vidare så har jag i alla fall uppfattat att jag har behövt kämpa för att bli omtyckt. När andra liksom har... Jag hade ju en problematik med mobbing och sånt i skolan. Och jag tror det har levt med alltid. Att man tänker att men jag duger inte till och jag når inte hela vägen fram.
Så nu tar du allt du kan få?
Nej, men sen har det väl också varit sådär lite grann. När vi startade vår första restaurang så hade man ju inte råd att säga nej till någonting överhuvudtaget. Nej. Och det lever i mig att allting kan faktiskt gå... Allting kan ta slut imorgon. Och jag har en familj att försörja och jag måste se till att liksom, de anställda får lön och så vidare. Så att jag känner...
Det är lite grann som att du får en tallrik med mat och äter upp allting även om du inte gillar det. För det kan vara sista måltiden.
Ja, men precis så. Att jag vågar liksom inte säga nej.
Nej. Då står man där överviktigt till slut och säger att det kunde ha varit den sista påsen chips jag åt i morse.
Ja. Precis. Hur känns det? Känns det som att få någorlunda hjälp från Henrik och från Ace?
Ja, faktiskt. Det är ju kloka ord. Det är det. Det är jag som är för tjockhuvad för att inte liksom ta in det ordentligt. Jag har ju en fantastisk klok fru som säger detta till mig dagligen. Men,
du kanske ska börja lyssna också.
Ja, det är väl det.
Okay. Och tänk på dina barn.
Oh, herregud, det är som att höra det ja.
Mm. Den skivan har jag haft för mig pit. Så många. Får du några samvetskval?
Ja, men jag hör hur kass jag är på det. Jag hör ju hur dålig jag är.
Oh, kan jag verkligen börja hejsa här? Kan jag verkligen lyfta upp dig?
Ja, men jag är en usel människa.
Och du lyssnar på dina barn.
Ja, okej. Åh, gud. Ja, absolut. Men jag tar... Nej, för tusan. Jag tar det till mig. Absolut. Mm. Tack snälla.
Okej. Okay. Ni, kära lyssnare, så fortsätter programmet som vanligt. Hejsan dilemmapanelen. Min man har en kompis som ofta stirrar på mina bröst. Jag vet inte vad jag ska göra åt det här. Jag har börjat störa mig mer och mer och mer. Det händer flera gånger varenda gång vi träffas. Jag tror inte att han fattar att jag märker det, men jag blir obekväm. Jag tycker det känns väldigt jobbigt att ta upp det med honom. Hur inleder man ett sånt samtal liksom? Men om jag berättar det för min man så kanske han blir väldigt sur och förlorar en kompis. Det här måste i alla fall sluta. Vad säger ni? Ska jag prata med kompisen eller ska jag berätta för min man? Undrar Jeanette.
Prata med kompisen.
Ja. Då ska man lägga upp ett sånt samtal.
Du kan säga, hej, tycker du om mina bröst? Om han säger ja, så kan du säga, ja, okej, okay, sista tittet nu. That's it.
Sista ägare i butiken.
Ja, så, ja.
Du tycker rakt av, konfrontera honom och bara...
Ja, för han kanske inte
han
ens vet
att...
han kanske inte ens vet att han stirrar. Han kanske typ... Alltså som min kille, han tittar inte folk i ögonen. Han Nej. Tittar på pannan. Så störande. Ja, men han vet inte om att han gör det. Han bara så här, sitter och funderar. Så han kan, den här kompisen kanske bara har hittat en mjuk plats att vila ögonen.
Han kanske är skelögd.
Ja,
han kanske är inte helt att han tittar i ögonen.
Ja, exakt.
Vad säger Tarek Taylor?
Ja, men jag är nog inne på din linje där lite. Men ibland så kan det vara bra med lite avväpnande humor i ett sånt läge. Man skulle ju kunna tänka sig att hon skriver en liten lapp. Som hon fäster på brösten.
Kan du läsa det? Är du för nära?
Ja, men lite grann så. Eller pilar upp. Mina ögon är här. Alltså, ja. Alltså så... öppna så han blir lite så ojsan, och kommer på sitt beteende. För en konfrontation kan ju bli, han kommer ju aldrig erkänna det. Jag kan tänka mig att
du tror inte att, som Ace säger, att om hon frågar, gillar du mina bröster, så skulle han aldrig erkänna det?
Ja, men jag tror han skulle känna sig jäkligt obekväm eftersom det är hans kompisfru, och han kanske har en tendens till att göra detta, säkert inte bara mot henne utan mot alla kvinnor han möter. Då kan det vara bra med någon som är så pass fräck så att de med lite humor avväpnar situationen och får honom till att inse att vänta lite här nu, min blick faller ner lite väl ofta tydligen. Någon har skrivit en skylt på sina bröst och sagt att mina ögon är här uppe med två pilar upp. Det där kan fungera, men man ska definitivt på honom.
Alltså, om du är obekväm så måste du bara säga ifrån. Det är ingen annan som kan göra det åt henne, så att det är bara att säga.
Det är lite the American way, man är lite raka. Du har ju bott mycket i USA. Det där är man lite raka. Man säger för, man är inte så rädd för konflikt.
Ja, yeah, stop staring at my fucking... No,
fucking boobies! Vad säger Henrik Jonsson?
Jag tycker att det lilla meddelandet har en elegant grej. Min faster som då växte upp i hamnstaden Karlshamn var bjuden på en fest på en ubåt en gång. Och då fick man ju klättra ner på en stege ner. Och då skrev hon sitt namn i trosorna. Så att när hon kom ner så han som tog emot gjorde honnör och sa... God kväll, Aina. Visste mycket väl vad hon hette, för det hade man läst. Det var en liten tyst överenskommelse om att vi tittar inte för mycket och vi håller inte där. Men ett meddelande går att få fram utan att få fram det.
Ja, men,
jag tycker att i det här fallet, håll din pojkvän utifrån det här. Utan ta den kompisen som tittar. Att när han tittar så gör någonting lite grann med händerna här nere. Kanske dra upp eller dra ner eller gör någonting för att se om blicken... rör på sig. Reagerar han när du drar lite i urringningen eller drar upp eller drar ner den.
För då... lackmuspapper.
Ja, men lite, för då får du den här känslan som Ace är ute efter, att gör han det med flit eller är det bara att det är hans naturliga blickriktning. Han vilar blicken mot någonting som råkar vara i den höjden där hon har sina bröst. Skulle han då le och få och uppfatta detta som någon form av imitation, ge honom en dansk skalle.
Oj, det var hårt.
Oj, men då vet man om att de har honom liksom.
Ja, just det. Först ska man ta reda på om det verkligen är uppsåtligt att han tittar på brösten. För det är som sagt, han kan ju vara skelögd, han kan bara vila blicken på ett konstigt sätt. Så först ska man väl ta reda på det. Är ni överens om det?
Eller? Nej, alltså jag tycker. Nej. Det är bara att säga som det är. Ja. Säg vad du känner.
Upp mina bröst.
Ja. Man kan säga det på olika sätt. Ja. Antingen är man superkonfrontativ eller så gör man det med lite humor. Men det är att konfrontera honom. Mm. Och utanför mannen som hon är gift med. Så det inte blir en situation där han ska behöva försvara sig inför sin bästa kompis gentemot hans fru och så vidare. För det kan bara ställa till det mer, tror jag.
Jeanette, ta det med humor och lite skratt och gör det definitivt direkt med kompisen. Ja. Hejsan, Dilemma-panelen heter Gustav. Jag och min flickvän har varit ihop i 7 månader. Hon har en nära kompis som hon inte träffar så ofta. De pratar nästan dagligen men hon jobbar på en annan ort. Nyligen träffade jag henne för första gången och jag fick direkt en klump i magen. För cirka 5 år sedan så hade jag precis blivit dumpad av mitt ex och då träffade jag den här tjejen som nu visar sig alltså vara min nuvarande flickväns bästa kompis. Vi hade sex 4 till 5 gånger trots att hon hade man och barn. När min tjej var på toaletten så sa kompisen snabbt till mig att vi inte behöver nämna att vi har setts förut. Det här har satt mig i en otroligt jobbig situation just nu. Jag vill egentligen inte ljuga för min flickvän. Jag har ju haft sex med hennes kompis. Men samtidigt så är det ju inte min rätt att avslöja kompisens otrohet, eller hur? Borde jag säga till min tjej att jag har haft sex med hennes kompis innan vi blev ihop trots att kompisen är gift? Vad säger jag? Ace.
Oj. Nej, inte jag måste tänka.
Du får hela den.
Skit, vad skulle doktor få säga?
Henne Gunsson då?
Det är ju en rykande kanon det här. Och det är ju väldigt svårt när man ska sätta det på någon slags tidslinje. Vad visste vi när brottet begicks? För att ge ett kort svar så tycker jag att han inte ska berätta för sin flickvän att han då har idkat samlag 4 till 5 gånger med hennes bästa kompis.
Nej.
Men jag tror att de ska låta hennes problem vara hennes problem så länge den skiten inte flyter ner på dem.
Okej, för jag tror att...
Vad tycker du, Ace?
Ja, men jag tror att han ska berätta.
Okej.
För det är inte hans problem.
Nej, fast han är ihop i sin...
Men grejen är, om det här går och så här, om han stör sig på att han ljuger för sin tjej så måste ju han berätta det.
Men han har inte ljugit för henne.
Han har inte ljugit för henne.
Nej,
han har
inte berättat
hela sanningen.
Om jag får reda på det, om min kille skulle ha gjort det och jag fick reda på det. Somebody's dying.
Är det så?
Oh yes.
Men då är det väl ett bra argument att han inte ska berätta det.
Ja. Nej, alltså jag somebody's dying för att du inte berättar det.
Ja, fast å andra sidan, tycker du att han har gjort något fel? Igen?
Nej.
Han har det. Nej.
Men det är det jag menar. Han ska vara ärlig. Om han verkligen stör sig på att han inte har sagt det här.
Mm.
Då ska han berätta det. Och sen att den här tjejen har varit otrogen, det är inte hans problem.
Du menar att flickvännen får reda på det här efteråt? Att han, ja, just det. Och då varför inte berätta på en gång? Då blir det ett himla liv. Alltså.
Oh, yeah.
Tarek Taylor.
Alltså jag tycker ju att den här lipsillen till kille bara ska knipa käft och ta sina problem och gå och tänka över dem i lugn och ro.
Ja.
Att han lider av ett dåligt samvete, att han har vid ett tidigare tillfälle legat med en tjej som nu visar sig vara hans nuvarande flickväns bästa vän, som han inte hade en aning om tidigare, som dessutom råkar vara gift vid tillfället.
Och hade barn
dessutom. Nej, min liv och själ. Den personen, han behöver rannsaka sig själv. Varför han går omkring med så kallat dåligt samvete över någonting. Det enda som skulle på något sätt skulle kunna ge honom riktigt dåligt samvete, det är om han nu, så här pass långt efteråt, bryter upp sin flickväns bästa kompis äktenskap på grund av att han inte kan hålla tillbaka att han råkar ha legat med hennes vid det tillfället okända kompis. Nej, alltså,
men det är inte han som bryter
Jo, det är så här.
Det är hon som har varit otrogen.
Ja, men det har väl inte han med att göra.
Det har inte han med att göra. Det är inte hans business.
Nej.
Men det är det som är saken.
Nej, alltså tidigare hon har ju då den här, om jag har förstått detta rätt, så hans nuvarande flickväns bästa väninna, hennes kompis. De har då träffats långt tidigare innan han hade sin flickvän. Mm. Och då vid tillfället och de idkade samlag 4 eller 5 gånger.
Så, vilket du för övrigt kallar för råka, det tycker jag är väldigt förstående.
Då var hon gift. Då var hon gift vid tillfället. Jag vet, mig veterligen finns det inga förhållanden som är spikraka. De kan ha haft en kris i sitt förhållande. De två träffades. Hon idkade samlag med denna personen 4-5 gånger. Ja.
Och det här säger ganska mycket om honom.
Ja, men, jag har varit gift i 25 år. Jag vet sådana här saker också. Och jag säger bara att det finns inga äktenskap som är spikraka.
Nej, jag håller med dig verkligen. Alltså.
Och de två har hittat samman igen. Ja. Varför i hela fridens namn ska han inte bara bryta upp kanske deras äktenskap, och han kommer alienera hans flickvän mot hennes bästa kompis?
Han kommer sabba hela omgivningen.
Han sabbar totalt. Han kommer, för det första så kommer ju hon ställa sig frågan, varför har du inte sagt någonting tidigare? Mm. För det andra så kommer han sätta det giftermålet som de två har och kanske har reparerat i gungning. Mm. Och för det tredje så kommer hon göra slut med honom.
Varför skulle hon göra
därför
slut med
honom? Därför att han kommer bli källan till ett jätteproblem, och de har bara varit tillsammans i 7 månader om jag förstod det rätt. Mm. Att det är alldeles för ungt för att deras förhållanden ska kunna klara av att rocka en sån båt.
Okej, okay, jag måste knyta ihop säcken där. Okay. Och helt enkelt bara på något sätt sammanfatta det hela. Tarek och en lång blick till dig. Ja. Det är krig nu.
Ja, nu.
Men du tycker i alla fall att håll tyst, begrav det här för all evighet.
Han får ta sig
berätta, rädda dig själv, berätta.
Berätta, rädda dig själv. Henrik, du var lite luddig där. Nej, det
nej
var
jag
lite,
tycker
det är
väldigt tydligt. Han ska inte säga någonting alls, för han har inte gjort något fel. Nej,
det här är typiskt killar vill jag bara säga.
Nej. Men ska man hålla, nej, det har med skånskan att göra.
Det är genusdebatt.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Jag är stum av beundran för så väldigt insiktsfulla råd som ni har till lyssnare.
Har du blivit klokare på bara detta lilla? Vi har liksom inte dratt på med de stora kanonerna ännu.
Nej, jag startade ju väldigt lågt. Så jag var inte så klok från början. Så det var en win-win. Lite
och sen sjunker du sakta.
Jag sakta. Fejdar ut, simmar ur bild ju närmare 11 vi kommer. Nästa brev ifrån Vanja. Hon funderar på att om hon ska förlåta sin bror för riktigt hemska saker han gjorde när de var yngre. Hejsan Dilemma-panelen. Min storebror har varit missbrukare under stor del av min uppväxt. Det var jobbigt när jag var yngre och bodde hemma. Han kunde dyka upp olika tider på dygnet och skrika och bråka med mina föräldrar. Han har snott saker av mig, sagt hemska saker, och en gång i ett raseriutbrott så kastade han ut mitt marsvin genom fönstret. Idag är han nykter. Min familj och mina vänner har förlåtit honom. Jag har ingen lust att träffa honom, men många i min närhet ligger på mig om att jag borde förlåta honom. Det gör mig så förbannad. Alla har glömt bort de 10 år av terror som han har utsatt oss för. Folk i min närhet säger att han är väldigt sårad av att jag inte vill träffa honom, och nu är det nästan som att jag är the bad guy. Jag funderar nästan på att förlåta honom bara för att min familj ska sluta pressa mig. Vad tycker ni att jag ska göra, undrar Vanja. Vad säger Tarek Taylor?
Ja, men det här med förlåtelse, ska man tänka efter varför man lämnar förlåtelse. Om det är för att ursäkta någon annans beteende eller om det är för att släppa egen ilska. Mm. För min del, om det här, när det handlar om förlåtelse, det innebär också att jag måste kunna släppa. I den utsträckning som jag håller någon ansvarig för en handling, en händelse, vad det nu än är för någonting, och hyser agg mot den personen, så kommer jag också bära vrede med mig inom alltid för detta här. Och att förlåta handlar inte om att säga du är ursäktad och sen bära vidare på den vreden. För att kunna förlåta, det betyder inte att man måste glömma det som har skett. Absolut inte. Man ska bara komma ihåg, varför är jag arg? Mm. Är jag fortfarande arg för det som hände? Men diskutera det, prata om de här sakerna. När du kan släppa det där och säga, jag ursäktar dig för det som har skett. Då är man förbi det själv också.
Vad säger Ace?
Ja, jag håller med. Man ska nog... Alltså speciellt med människor som har beroendeproblem. Mm. Alltså de kämpar ju dagligen med det. Och då kanske det hjälper till om man förlåter dem för...
Ska man inte respektera folk som inte kan och förlåta? För en del har ju råkat ut så fruktansvärt.
Jo, absolut. Nej, absolut. Jo, men jag tror för en egen skull så måste man kunna släppa den här ilskan som du pratar om. Mm. Man gör det för sig själv och sen så hjälper man dem på vägen också. Mm. Vi är ju alla människor och alla gör och alla har egna problem och så. Så att,
Henrik Jonsson, vad säger du?
Man måste själv få bestämma när man vill förlåta, och precis som Tarek säger, när man vill förlåta och av vilken anledning, i bemärkelsen att det handlar om att släppa och gå vidare, och det här löjliga som vi lärde oss på skolgården när vi var små, be nu om ursäkt, så tvingades man att sträcka fram handen. Det funkar inte. En missbrukare är ju någon som har gjort fel val i livet, börjat med droger som jag förstår i det här fallet, varit sjuk, gått på droger, men fortfarande den personens handlande och agerande. Mm. När den har gjort upp med sig själv och kommer ut frisk, vilket är fantastiskt, så kan han inte kräva att alla andra också ska bli friska. Så handlingen i sig tycker jag att hon får välja själv om hon ska förlåta eller ej. Hon kan förlåta honom som person. Jag ser att det har förändrats, det är bra. Men mitt marsvin, det kommer inte att glömma någonsin. Bara så att du vet om det. Mm. Att man gör klart det, för jag fördömer din handling men inte dig. Absolut. Som person. Ja. Ja. Så vi kan sitta i samma rum, vi kan fira jul ihop. Men ett marsvins skämt, eller att du köper ett nytt marsvin till mig, eller döper en katt efter mitt marsvin, det är inte okej, för det är inte att respektera eller ta en förlåtelse på allvar.
För Ace är inne på något väldigt intressant här, att man ska ju egentligen inte förlåta för att den andra personen ska må bättre, man ska förlåta. Absolut. Så att man själv mår bättre. Mm. För att man hjälper sig själv, att man blir av med den här ilskan. Ja. Som bara blir kontraproduktiv. Ja. På något sätt.
Nej, men precis. Mm. Jag tror att det är viktigt, för att vi alla gör fel och... Såklart, man kan ju inte bara förlåta någon bara för att de säger, nu måste du förlåta mig, jag är ledsen att du inte gör det. Sucks for you. Man gör det för sin egen skull.
Förlåt honom för din egen skull, men gör det inte för att han ska må bättre, är väl någonstans konsensus.
Mm. Verkligen. Mm.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemmapanelen, jag heter Leo. Jag har precis börjat på ett nytt jobb och har lite problem med mina kollegor. Jag älskar arbetsuppgifterna och är stolt över mitt yrke, men mina kollegor är inte särskilt inkluderande. De kallpratar med mig till och från, men jag känner mig ändå utfryst. Jag råkade till exempel höra att de pratade i smyg om en AV som jag inte var medbjuden på. Jag blev såklart lite sårad, men visst, jag förstår att det kan ta lite tid att komma in i gemenskapen. Jag har bott utomlands en längre tid och där inkluderas nya kollegor från första dagen. Jag vet inte om det är väldigt osvenskt av mig att ta upp det här. Jag är väldigt social av mig och vill gärna umgås mer med mina kollegor framöver. Så jag undrar, borde jag bita ihop och hoppas att det blir bättre med tiden? Eller ska jag säga ifrån redan nu? Undrar Leo. Vad säger Ace?
Jag har bott både i USA. Ja, jag fattar inte riktigt. Ska man säga ifrån att de inte hänger med än? Eller?
Man konfronterar dem och säger, jag vill verkligen vara med på det här havet nu.
Ja, det bara... kommer nog inte funka, för då tvingar man dem att hänga. Jag tror att man ska så här, man ska ge det lite tid. Mm. För det är kanske inte lika illa som man tror. Ja, jag är blyg själv, så att jag har haft det problemet. Och det brukar vara, det ligger hos mig. För det mesta.
Är det lättare att komma in i nya sammanhang i USA än i Sverige?
Ja, men i USA så är man mer öppen. Men man kan inte riktigt, man går inte in på djupet. Nej. I Sverige så är man lite mer stängd, men sen när man väl kommer in
så kommer man in.
Ja. Mm. Mm. Så jag tror att man måste bara ge lite tid.
Vilket
så...
föredrag har du?
Ja, mellan, mitt emellan.
Ah, du är svensk.
Mm. Nej, men jag är blyg, så att det är lättare i USA. Det är det.
Mm. Och kommer inte ta det där första steget. Precis. Och lära känna någon. Ja. Vad säger Henrik Gunsson?
Jag tycker att hon ska ta reda på hur dags det är och vad det är. Och sen så ska hon prata högt så att de andra hör om vad roligt det ska bli att gå på våran AV. För att på så sätt få de andra att känna att hon är bjuden. Och att på så sätt pressa dem så hårt så att om de nu inte vill ha med henne, så måste de säga det rakt upp i ansiktet. Tyvärr, du är inte bjuden på våran AV. För då har hon ett problem och då kan hon skriva in till oss igen. Men fram tills dess så prata högt om det. Vad roligt det ska bli när vi går på Glada Galaxen på fredag 5:00. Jag ska köpa en ny tröja. Ska vi till och med ta en liten stänkare på jobbet innan? För att det är sken av att jag är med. Det är någon som har, det var bara någon som halkade till i inbjudan. Kanske inte hade hennes mejl. Låtsas som att du är en del av gänget. Det är första steget för att få lov att tillhöra.
Det känns som att hon måste ta ett par stänkare själv innan. För att ha mod och göra allt det där som du säger.
Yes. Och boj och brännvin.
Vad säger du?
Och boj och brännvin.
Och boj och brännvin. På morgonkvisten.
Lumumba hela dagen.
Absolut.
Barnhusminnen från
Henrik.
Badgastan. Ja, men jag är med dig helt och hållet. Jag tycker hon ska verkligen gå på. Absolut, 110%.
Men alltså, vågar man det med en ny på jobbet? Man kan inte ha den här...
Det låter som hon är ganska kontaktsökande. Och vill verkligen detta här också. Men då måste man också bjuda på sig själv. Man kan inte sitta och liksom, ta passagerarsätet och hoppas att någon ska bjuda in. Det händer ju inte riktigt. Så att,
Motsatsen är ju så hemskt att sitta hemma och känna vad en bal på slottet, eller i det här fallet AV med gänget, för det kommer att odla en bitterhet som inte kommer göra henne mer attraktiv för kommande tillställning.
Hon måste inse helt enkelt att hon måste lägga manken till, ta ett steg först själv.
Gå dit.
Inte vänta på
och det kanske inte
det.
Är så illa som hon tror. Nej. Det är det som är grejen.
Hjärnspöken hos henne. Mm-hmm. Han ser lite konspiratorisk.
Det kan ju vara att det hennes kollegor också känner sig lite hämmade att våga fråga tillräckligt mycket. Alltså, var är hon någonstans och så vidare. Så att, nej, men ta de där stegen och prata högt.
Hon ska inte bara dyka upp av ett då? Är det creepy?
Nej, men om hon pratar högt om det till innan. Hon kan ju öva på toaletten för sig själv. Alltså innan ingen hör. Åh, det ska bli kul. Åh, det ska bli... Och så bara tar hon det med sig ut när hon tvättar henne. Åh, det ska bli kul ikväll. Åh, så trevligt. Så följer de in till kafferummet. Det blir någon sorts mantra hon rabblar.
Men creepy-varianten som du tar upp där, Anders, den är ju läskig ifall hon inte säger någonting till någon är på stället för alla andra. För när alla, de andra kommer och säger, varför bjöd mig inte?
Precis. Ja, det är creepy.
Ja.
Man hör nästan lite pianomusik där bakåt.
Med och boj runt munnen.
Ja. Barn som en brun clown.
Var lite framåt och prata högt om att det ska bli kul att gå på AV. Framförallt måste du ta ett steg framåt innan du inte väntar på dina kompisar.
Bjud in dig själv.
Hörde ni, jag har ett brev i min hand från Marcus. Han skriver så här. Hejsan dilemmapanelen. Min flickvän har en stor tavla med ett collage fullt av bilder på henne och hennes vänner. Det är bilder från deras gymnasietid och åren efteråt. Några av de här bilderna är på henne och hennes ex. Det sårar mig att se de här bilderna hänga i hennes lägenhet. Hon menar på att det är minnen från hennes ungdom och att hon inte har några känslor kvar för honom. Jag tror på henne. Hon har flera bilder på oss två framme också. Det värsta är när folk kommer över och jag tvingas förklara att killen på vissa bilder är hennes ex. Borde jag kräva att min flickvän tar ner collaget eftersom jag blir sårad av att se hennes ex, undrar Marcus. Vad säger Ace?
Jag säger nej.
Okej.
Du säger jag slut.
Alltid.
Hur går andra versen då?
Jag slutar.
Nej, men gud, alltså, men,
kan han kräva, att...
Nej, han ska inte kräva någonting. Det där är minnen. Det där är... Det där är någonting som hände före honom och hon har inga känslor kvar och de finns på väggen. Så, punkt slut.
Ja, men måste de finnas på väggen?
Yes!
Kan de inte finnas i en byrålåda?
No!
Miau!
Hon har bestämt att de ska finnas på väggen.
Men finns det någon gräns för vad som finns på de här bilderna? Vad de porträtterar?
Ja, alltså om de står och pussar så...
Ser kära grejen ut,
har det någon betydelse?
No.
Inte det. Du är väldigt generös, Isa. Om du skulle du ha problem om din kille hade bilder på sitt ex?
Han har det.
På väggen.
När de kramas och ser kära ut.
Men Facebook. Alltså jag skulle aldrig kräva att när man tar bort en del av ens historia.
Nej.
Det är bara helt patetiskt.
Man måste vara lite självsäker. Man har gjort mycket skit i sin historia. Man kan ju inte sätta upp allting på väggen.
Nej, men hon har gjort ett collage.
Okej. Vad säger Henrik Jonsson?
Jag tycker att minnen är värda att bevara och ska inte raderas. Men det betyder inte att jag tycker de ska hänga på väggen.
Oj, nu blir det bråk här.
Kom nu.
Okay.
Jag känner att om man är i en känslig situation, det kanske är en kärleksfull stund eller att man står mitt i ett bråk och möts av sin tjejs ex-blick som hänger där på väggen med ett leende från Benedorm och en dubbeldrink, så känner man... Det är lätt hänt att man kommer att kasta henne tillbaka till den tiden. Dra med den där jävla Jeppen då, om det nu var så förbannat bra. Han
det kommer att dyka upp.
Det kommer att dyka upp. Det ligger där liksom som ett cue-card i verkligheten. Repliken kommer att plockas ner. Spara bilden, men gör det någon annanstans.
Men idag har vi, som du säger, Asa, vi har ju Facebook och allting idag, så det är inte så konstigt. Vad säger Tarek?
Ja, men jag är inne på Henriks linje där.
Oh my god.
Ja, men alltså, you got resistance, girl. Jag
spyr. Känsliga killar här.
Nej, alltså inte så. Det handlar ju lite grann om, jag ställer mig själv frågan, hur länge har de här två varit ihop? Min fru har ju också ett förflutet och vi har flera album hemma där hon och hennes tidigare pojkvän Janne.
Figurerar upp på ett antal
delar. Janne
har varit på Hawaii och haft en jättemysigt och allt det där. Men jag är...
Eller vem är det här?
Nej, ja, men absolut. Men, och Janne är då mycket bättre trummis än mig också. Så att det är av flera anledningar som jag tycker det är jobbigt att säga Janne. Men inte utav att jag skulle känna att hon har någon sorts relation till honom. Jag är så pass säker på vår relation. Nu är jag ju gifta sedan dinosauriernas tid också. Så att det är förbispelat. Men jag kan förstå hans känsla utav att det är jobbigt att behöva konfronteras med det här varje gång. Ja, vem är det som sitter på den bilden? Ja, det är hennes tidigare. Ja, okej. Varför hänger den på väggen?
Du förstår Marcus.
Jag förstår Marcus känsla. Men det kan ju också vara för att det är ungt förhållande.
Mm.
I ett äldre förhållande så har det no significant meaning. Alltså jag kan vara lite sådär, ja men för hans skull, ett litet tag.
Mm. Men för Ace, du är av en avvikande åsikt här, du tycker inte spelar någon roll överhuvudtaget alltså.
Nej.
Men kan du inte tänka sig, kan man inte tänka sig att hon väljer sina krig och tar inte just det här? Kanske plockar ner just de bilderna om det nu är känsligt för Marcus.
Men varför?
Därför
men
att det gör ont i honom.
Nej, det handlar bara om hans ego. Alltså han får ju bara släppa det.
Ja men då får väl hon stryka honom lite mer i så fall och säga... Vet du vad, den kan väl få hänga där, men jag ska visa för dig att det är du och jag som gäller. Det men, där är jag tidigare, men om han känner osäkerhet inför det så är det jobbigt ju.
Nej, men det där är bara killarnas ego. I'm sorry, boys. Men så är det, ni är jättekänsliga. Oj, vad ni är stora och starka. Nej,
nej då. Du skojar inte alls det. Utan det här kom från hjärtat, det känner jag.
Jag tog det som en komplimang, att Ace tyckte jag var stor och stark.
Ja, men precis. Ja. Du ser. Ja. Nej.
Okej, det är bara att välja här om ni ska hålla med. Tarek och Henrik, och där har du sympati, Marcus, men inte hos Ace.
Nej.
Du bara ditt eget bara så. Skärp dig. Tack så mycket. Hejsan, dilemmapanelen. Jag har ett problem som håller på att gnaga sönder mitt äktenskap. Jag och min fru har två barn och har varit gifta i 7 år. Vår yngsta är nu snart 3 år och min fru vill verkligen skaffa ett barn till, men det vill inte jag. Jag är nöjd med bara 2 barn och känner att det räcker nu. Jag tycker det är otroligt befriande att slippa blöjor och bebis skrik. Våra barn börjar bli mer självständiga och inte längre ett hinder för något. Min fru är däremot så besatt av att skaffa ett 3:e barn. Hon anklagar mig till och med för att utöva makt mot henne när jag säger att det är slut på tillökning. När det egentligen bara är en väldigt stark önskan från min sida. Vi kommer aldrig kunna lösa det här utan att en av oss blir tvungen att ge med sig, och jag är rädd att vår relation kollapsar. Finns det någon kompromiss? Och vad ska jag göra? Undrar Sigge. Vad säger Henrik Jonsson?
Jag tycker att den här typen av dilemman är dilemman ända in i hjärtat och märgen. För man glömmer alltid bort att prata om det barnet som faktiskt ska födas och då eventuellt bli en människa. Vi vuxna tenderar ju att tro att barnen är våra projekt och inte människor som ska bli någonting. Jag tror att i det här fallet, när det är så allvarligt, så måste de ta tydliga beslut. Men eftersom hon just säger att de har varit gifta i 7 år och det 7:e året är ju det tuffaste året.
Mm.
Att det året måste man lova varandra att vad som än händer detta året så kommer vi att hålla ihop det här året. Så jag tycker de ska ta året de har, det 7:e, att diskutera detta, men inte ta ett beslut förrän det året har löpt ut. Och då kan han säga, jag står fast vid detta, och då får han göra någonting. Antingen lämna eller kanske vara så brutal att han korrigerar sig så att han inte längre är fertil, så att de inte heller ligger i någon slags tvist när de har sex, att lura hon mig eller ska det bli ett barn, ska det råka bli någonting.
Okay.
Men man måste
sterilisera sig,
ja, precis. Mm. Men man måste ta det på väldigt stort allvar och tänka, är det plats här för en människa till att växa upp, eller är detta ditt soloprojekt?
Obestämbar min på Ace där när du tittar på henne när han pratar. Håller du med eller inte?
Och det är ett framsteg, Ace, i min relation. Att du inte tittar på mig med förakt.
Vad tror du om det här då? Att du kan hålla året ut? 7-year itch?
Ja, det är 7-year itch. Mm. Jag vet ingenting om det. Och jag vet ingenting om att ha barn. Så att jag känner inte... Jag vet inte hur den här diskussionen går. Men jag vet att så här, någon måste ju ge sig.
Mm.
Och det kanske gör att förhållandet tar slut liksom.
Det är så pass illa som Henrik säger, att om nu är det så att hon vill ha 3:e barn och till varje pris i princip. Mm. Och han inte vill att det blir skilsmässa. Ja. Och hon fixar tredje barn med någon annan då.
Ja.
Det låter som en konstig manöver.
Fast alltså, men, kvinnor ja. Och barn, det är ju...
Man har ju redan två. Girig.
Ja. Ja.
Tarek, vad säger du?
Ja, nej, men jag är inne på Henriks linje där också. För att, ja, visst, sju år i äktenskap. Och där har man allt som oftast en kris och så vidare. Men,
hade du det?
Ja, absolut. Nu har vi varit gifta i snart 23 år, har vi till, 24 år har vi till gifta snart nu.
Mm.
Och om man börjar se sitt äktenskap som att man ska krishantera varenda del av det som att det är definitivt, men då är man inne på fel linje. Och det är precis som du säger, barn är egna individer. Man måste ställa sig också frågan här, varför vill hon ha ett barn till? Är hon rädd att inte ha någon att ta hand om? Är det att hon älskar närheten av det lilla barnet hela tiden, att hon ska vara där?
Då kommer hon vilja ha fjärde och femte.
Det kommer inte ta slut, utan det kommer finnas en önskan om att ha den här närheten hela tiden. Det finns en fantastisk skönhet i att se sina barn växa upp. Det finns en fantastisk, underbar närvaro att befinna sig där i alla dess stadier. Och där behöver man hitta sin mening i det och där och då.
Mm.
Jag förstår bådas inställning. Vi har bara ett barn. Vi önskade kanske fler, men det tar inte slut där. Mm. Sina barn får man följa livet ut. Och den resan tar aldrig slut.
Men alltså, Sigge här undrar, finns det någon kompromiss?
Nej, det gör inte det.
Utan, vad ska han göra?
Ja, jag tror snarare det är så att de behöver faktiskt ta extern hjälp här. Jag tror inte att man ska ta det så lättvindigt som att säga att det här kommer lösa sig. Utan det här har en djupare problematik. Mm. Jag tror att de ska söka sig vidare och faktiskt ha riktiga diskussioner om detta. Okay. Varför?
Tack så mycket. Sök extern hjälp. Vi pratar alltså helt enkelt en samtalsterapeut.
Ja. Mm.
Och Henrik Jonsson tycker att ni ska ta och vänta ut det här sjunde hemska året.
De har två barn att ta hand om.
Ja. Ja. Mm. Och gå rakt på problemet sen. Inte springa runt eller försöka kompensera med någonting annat.
Okej. Okay. Tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, heter Robin. Jag har flera yngre syskon och dessutom en halvbror som är 6 år äldre än jag. Det har slagit mig nyligen att vår pappa inte har behandlat alla sina barn lika. Det är inga stora saker men små detaljer som får mig att inse att han har haft en annorlunda attityd mot min halvbror än vad han har haft mot mig och mina syskon. Till exempel att han inte fick skjuts till sina fritidsaktiviteter lika ofta som hos andra och andra små detaljer. Det har nyligen kommit fram att min halvbror var oplanerad. Ett misstag helt enkelt. Jag älskar min halvbror. Jag har alltid sett upp till honom. Men nu när han har fattat att pappa behandlat oss andra syskon bättre har min halvbror plötsligt inte tid att träffas ofta. Han svarar knappt på meddelanden och det känns som att vi glider ifrån varandra. Idag är han 26 år och bor inte hemma längre. Vad ska jag göra? Undrar Robin.
Gud, så svårt.
Oh,
så jag lider med honom. Fy tusan att upptäcka så långt in i livet att jag inte har varit önskad hela vägen.
Fast jag var inte önskad.
Du har
I was a big mistake.
Nej, du var inget mistake.
Nej, men grejen är så här att våra föräldrar, de är också människor. De levde ett liv och det blev som det blev och that's how it goes.
Mm.
Och jag har alltid vetat om det. Min mamma var ärlig. Jag har aldrig känt mig oönskad för det. Och våra föräldrar har gjort fel, du vet, behandlar mig på ett visst sätt och mina syskon på ett annat sätt. Och det är bara så det är, men de älskar oss alla.
Mm. Men är det en sak att vara oönskad vid befruktningsögonblicket kanske, om man upptäcker efter några månader att shit, ett barn, det har vi inte, vill vi inte ha egentligen, men en av vad det när de har fötts. En del är ju oönskade även när de har fötts de första åren. Och det är väl betydligt värre.
Men ja, och vi alla är människor och så är det. Och det enda, alltså det är ju pappans problem. Det är ju inte syskonens grej. Och pappan kan säkert be om ursäkt och förklara det och allt det där.
Men det finns ju en sårad människa med
absolut,
i den här.
Absolut. Ja, och det som de syskonen kan göra är att kontakta honom och vara på, alltså inte vara på honom, men typ se till att han känner sig älskad av dem.
Mm.
Och de kanske blir lite rejected då och då, men okej.
Okay. Det är lite intressant också att veta hur det här har kommit fram. Hur har han fått reda på nu och under vilka omständigheter har han fått reda på att han har blivit särbehandlad i den mån att han har blivit mindre välbehandlad än sina syskon.
Han har inte fått skjuts lika många fritidsaktiviteter,
men smågrejer. Men hur kom detta fram vid denna åldern? Alltså, när kom analysen utav detta?
Exakt, ifall de här smågrejerna blev en stor grej sent i livet. Mm. Alltså det var därför jag fick ta bussen. Exakt. Det var därför jag fick ha de fula skridskorna.
Han har väl haft känslan i sig hela livet, men sen så har han kunnat sätta finger på det ju äldre han har blivit.
Så det är en egen analys som har kommit fram här som har gjort att han har känt att han måste dra sig tillbaka från övriga familjen.
Det förutsätter jag.
Ja, okay. Om det nu är på det viset, ja, men då måste man välkomna en sådan person tillbaka med kraft och med styrka. Det här är ju en person man har haft delat sitt liv med under en hel uppväxt som nu har flyttat hemifrån. Det är jätteviktigt att när någon känner sig behandlad på det sättet och frånstött och inte är det, att man verkligen drar dem tillbaka. Det finns ju många, alltså det finns ju inga relationer som är så komplicerade som familjerelationer. Och när det går snett, då går det riktigt snett, för det sitter så djupt ner i vårt inne i DNA. Så att, ja, mitt goda...
Är det syskonens ansvar att göra detta?
Detta är egentligen pappan. Och är det så att pappan inte kan ta tillräckligt med kraft till sig för att ta en diskussion med honom och säga att jag älskar dig. Jag älskar dig precis lika mycket som alla andra. Har jag behandlat dig på detta sätt så har jag gjort fel. Och kan han inte göra det i läget, då bör syskonen prata med pappan. För det här står en person.
Pratar vi en slags intervention?
Ja, jag tycker det är faktiskt det här. Ja.
Men pappan känns ju inte att räkna med här. Ska man inte förbereda sig för vad gör vi syskon så att vi syskon blir en enhet? Så är det pappa som får komma till oss eller han får ta en... Ta en ställning.
Alltså pappan kan ju också, han kanske känner jättemycket skuld och det är därför han inte kan.
Han kanske inte vågar, han har svårt. Ni vet själva det, man skulle ringa det där samtalet. Efter 4-5 dagar så känns det nästan omöjligt att ringa det. Jag tror bara det är så att han behöver hitta en fristad. Man är förälder livet ut. Det har ingen betydelse hur gamla ens barn blir. Ta pappan, förklara för honom, vi ger dig en möjlighet här nu att rättfärdiga detta här.
Så syskonen kan sätta sig ner med pappan och prata ut. Vi måste lösa det här för det här är ett allvarligt problem som kan växa.
Och sen bara visa kärlek till brorsan.
Och att inkludera den här brorsan i syskonskaran. Vi syskon, vi pratar med dig om detta.
Man måste gå till roten.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, min chef stavar fel och använder ord fel ibland. Och jag vet inte hur jag ska förhålla mig till detta. Det kan vara så att han har dyslexi som han har tränat bort, men jag vet inte. En del av mig vill gärna rätta folk som säger fel, men samtidigt så känns det ohyfsat. Det är ännu känsligare när det är min chef. När han mejlar internt på företaget spelar det ingen roll, men jag är orolig för hur han uppfattas när han mejlar kunder om han stavar och använder ord fel. Vi är ett företag som måste ge ett noggrant intryck och jag känner mig lite medskyldig till hans fel eftersom jag inte säger något. Det kan ju vara så att han blir tacksam, men samtidigt så förklarade jag att han hade stavat fel en gång och då blev han väldigt defensiv och frågade om jag inte hade förstått innebörden av mejlet. Då svarade jag lite genant att det gick att förstå ändå. Det skulle ju vara väldigt kränkande att be om att få korrekturläsa mejl han skickat till kunder och samarbetspartners. Så borde jag säga något eller ska jag låta det vara, undrar Robert. Vad säger Henrik Jonsson?
Den här smärtan för en ordmärkare som jag själv. Ett drag som jag skäms djupt över att jag besitter.
Gud vad jobbigt det måste vara för dig att sitta bredvid mig.
Nej, det är härligt.
Ja, vadå då?
Jag säger fel konstant.
Men det är ju ett yrkesproblem i det hela att företaget kan framstå som lite slarvigt, lite korkat, tvinga. Kan du inte säga vad du menar, tvingas du mena det du säger, är ju alla ordmärkares försvarstal. Eller vi hade en gång en vikarie som inte kunde skillnaden på alternativ och ultimatum, vilket också ställde till det. Det där är ett alternativ, och så var en fritidsledare. Så i det här fallet så måste man använda sin yrkesheder i bemärkelsen att saker som vi skickar till kunder måste vi gå igenom. Och när jag säger detta så svettas jag på ryggen, för jag tror inte riktigt på det själv, för jag hade aldrig vågat göra det.
Men grejen är så, han behöver ju inte det. Det är inte hans ansvar. Alltså det är inte han som måste ta ansvar för de breven som skickas ut. Det är ju hans chef som får stå för dem.
Men fast chefen representerar ju företaget som han jobbar på.
Ja, och det kan hända att chefen får sparken på grund av allt det här, och då kanske han kan ta över hans jobb.
Du känner lite ganska där.
Ding, ding! You gotta be, be smart.
En karriärsmöjlighet här.
Yes.
Bara låt det vara. Låt han glida ut.
Precis.
Vad säger Tarek Taylor med?
Det är en komplicerad fråga, för det naggar i kanten att göra det här såklart. Och i synnerhet om chefen också har blivit lite defensiv när han då har påpekat någonting tidigare. Han kan ju hamna i en situation där chefen kan straffa honom, eller jag får säga, med elaka uppgifter längre fram. Men ja, det är svårt. Autokorrekt på datorn är ju ofta ett bra bit.
Men det är en annan sak om man bryter på ett annat språk, eller att man har en uttalad dyslexi. Jag har till och med fått ett mejl med en som har under sitt namn: jag har dyslexi och ber om ursäkt för eventuella stavtokigheter. Men i det här fallet när det är en chef som är defensiv, det säger ju att chefen har ju någonting som han skäms för. Så det är ju ett skamligt problem för chefen har gjort det skamligt. Så att vad som än händer så kommer det bli pinsamt.
Det är klart att det är känsligt och så vidare. Och det finns något stigmatiserande över dyslexi såklart. Men samtidigt är det också en professionalism man måste hålla här. Ja. Alltså om man skickar en intern mail så kan man se mellan fingrarna. Om man har dyslektiker, fel. Men om man skickar representerar företag som du jobbar på, så måste man kunna vara professionell nog och säga till cheferna så att det här är inte okej. Okay. Det här är felstavat här och här och här. Och det här kan missuppfattas åt helvete, åt det här hållet.
Jag kan gå till mig själv också. Jag har ju länge kämpat med att skriva bra. Och skriva väl. Att göra mig förstådd på rätt sätt. Och min fru är ordpolis, precis som du är, Henrik. Och är riktigt skicklig dessutom. Och jag hade väldiga problem när hon tittade på mina texter tidigare och skulle korrekturläsa dem. Så att, det här kan du inte skriva, det här kan du inte göra. Det här ska du... Men du kan ju inte särskriva dem här. Kom igen. Och det där var jättejobbigt i början. Men ju längre det pågick, ju mer tacksam blev jag. Jag lärde mig någonting utav det. Hur man gör det mot sin chef är oerhört, min fru är min chef, så det är mycket lättare åt det hållet, men hur man gör det i sitt arbete gentemot sin chef är komplicerat.
För jag har varit i diskussion när jag hade ett riktigt jobb för många år sedan med min chef. När man skrev engelska så skrev man den här affärs-mumbo-jumbo-engelska. I hereby have the honor to confirm that, istället för att svara ja eller yes, om det är på engelska man skriver. Att vi sa vi måste lägga av med det där tramset, ifall vi nu ska vara personliga och kundtillvända. Att det måste nog vara så här, måste gå att säga omvänt. Vi måste ha tydligare språk.
Okej, okay. Ska han säga någonting eller ja eller nej? Kort bara. Du måste...
Säg ifrån.
Nej.
Säg ingenting. Tack.
Ja, säg ifrån.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Anicia. Jag har alltid varit väldigt smal. Mina vänner verkar inte förstå att man kan ha komplex över att vara smal. För smal. Jag får ofta höra pika och kommentar om hur smal jag är. Mina kompisar menade sig säkert som komplimanger, och när jag har försökt förklara att det är sårande så blir de kränkta. Några av mina kompisar kämpar med att hålla sin vikt nere, så jag förstår att de tycker att jag har det lyxigt som kan äta vad som helst och ändå se ut som en pinne. Men jag har alltid velat ha lite mer kurvor, och jag blir ledsen av att de blir arga om jag gnäller. Har jag ingen rätt att prata om mina problem bland mina vänner, eller vad ska jag göra för att de ska förstå? Undrar Anicia. Vad säger jag, Ace?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag har en kompis som är väldigt smal. Och hon har exakt samma problem. Och i början trodde jag att hon skämtade. Så här, oh, men gud, jag blir ledsen när du typ inte förstår att jag är för smal. Mm. Och i dansvärlden så är smal, det är ju typ, det är så man ska se ut. Men sen förstod jag det och då slutade jag. Jag vet inte riktigt.
Men det finns vissa grejer som är okej och vissa med känsla som vissa grejer som man tror inte så känns. Det är som lång och tjock.
Ja.
Folk kan säga så att oh shit, helvete vad lång du är.
Ja.
Och punkt, va.
Ja.
Och sen så kan du kan säga så här, men herregud vad tjock du är.
Ja.
Då är det helt plötsligt sårande och kränkande.
Ja.
Men det är inte så kränkande om man säger herregud vad lång. Det finns en slags undermening att
Och framförallt är det att när man säger att någon är lång så blir man lite imponerad. Oh, du var lång. Det är ingen som säger nej men vad liten du var.
Well, jag har sagt det.
Ta dem i kinderna.
Precis. Och det där är ju väldigt intressant. När människor tar sig rätten att berätta för andra vad de tycker om deras utseende. För som jag upplever i vår kultur idag så ska vi vara väldigt försiktiga med att berätta vad vi tycker om andras utseende, medan vissa saker är okej. Man får också säga att människor är dumma, kan man få säga. eller smarta, och man ska tycka att det är viktigare än utseende, för utseende är bara en yta, och ändå utseende det som vi ser på allra först. Så jag tycker att den här frågan...
Är det skevt, menar du?
Jag tycker att det är skevt för att det finns ingen konsekvens i det. Så jag tycker att hon som är för smal ska tala om för sina kompisar att sluta diskutera min kropp. Åtminstone när jag är här. Ska ni hugga mig i ryggen, så gör det när jag inte är här.
Men jag tror inte att det är så. Jag tror att det är...
Hon upplevde att när hon säger någonting om sin kropp, så känner de andra sig förorättade därför att de försöker gå ner. Mm. Och att och de tar det som att, vad ska du säga? Du har ju drömkroppen, vi däremot.
Att som de har koketterar med sin smalhet.
Exakt. Alltså en miljonär som säger vad dyrt. Ja.
Och där tycker jag att det är lite tokigt. Alltså, för att oavsett vad man nu lider av för problematik för sig själv, man är för tjock, för kort, för lång, för smak, för sitt eget tycke, så ska man ha rätt att uttrycka det. Utan att någon annan lägger en dömande hand vidare överhuvudtaget. Det kan ju mycket väl vara så, jag tycker du är fantastiskt snygg. Kolla ditt hår, det är så svallande och härligt och läckert. Och så kommer du och säger, åh, mitt hår. Herregud, jag är så trött på de här gula strimmorna. Och så sitter jag med mitt gråa trams här i tidningarna och tänker, din jäkla lyckogris alltså. Alltså, du får lov att säga det. Och det är din verklighet och den respekterar jag. Likväl borde hennes kamrater respektera att hon känner att min kropp är kanske inte det jag önskade. Men jag kämpar med det, likväl.
Men det kan också vara att...
Vi måste förälska vårt eget helvete också.
Alltså, jag tycker vi ska få lov att äga våra egna helveten. Och vi ska kunna få lov att uttrycka det också.
Men det kan också vara att hennes kompisar försöker ge henne en komplimang. Så att så, om hon säger så här, jag är så smal, gud, jag hatar min kropp, bla bla. Och de bara, men gud, du har ju drömkroppen. Mm. Alltså, det kan ju vara något sånt.
Men de kan ju beundra varandra. Hon kanske beundrar dem för deras kurvighet. Och säger, men herregud, du har drömkroppen.
Ja.
Och det är ju många gånger så att man hittar sin önskvärda reflektion i någon annan, och sen så projicerar man att jag önskar att jag var som du.
Hon känner att hon provocerar dem när hon klagar för sin kropp.
Ja, och det är ju jättesynd att hon gör det. Egentligen uttrycker hon ju faktiskt sin komplimang kanske för deras.
Mm.
För deras utseende.
Jag skulle vilja ha kurvor.
Jag älskar er. Jag tycker ni är fina. Titta på mig. Jag önskar jag var lite mer som ni.
För problemet är väl just att vi har svårt att placera det i en kultur av vad vi får lov att säga eller ej. Jag tänker att när du, Ace, berättar om att i danskretsar ska man vara smal. Om man är smal och söker sig till dans och där berättar att jag har som problem att jag är så smal. Då är det ju håll flabben.
Ja.
För nu har du sökt dig hit och nu har du en jättefördel gentemot oss andra. Men i det vardagliga livet så är det ju väldigt svårt i bemärkelsen, vad säger ni mer till varandra? Vill alla lockiga människor ha rakt hår, och alla människor med rakt hår vill ha lockigt hår?
Jag har ju totalt slutat prata om vikt med mina tjejkompisar. Jag vill inte prata om det, och jag tycker att det är ganska viktigt att säga det till yngre människor också. Så här, bara sluta prata om vikten.
Okej, okay. Så kort, vad ska hon göra då?
Alltså,
ska vi sluta prata med, du är konkreta, sluta prata om vikt överhuvudtaget, både din egen och andras. Henrik?
Tycker jag också, hennes nya policy säger, prata inte om kroppar.
Nej, det är rätt ointressant. Helt, alltså, det vi känner inombords, det ska projiceras utåt, men när det gäller kroppsfixering, nej, bara knipkäft.
Ja. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vad händer med oss nu?
Henrik Jonsson, tack för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
Tack Ace Wilder för att du kom på besök första gången.
Men tack själv.
Härligt att ha det här. Tack så jättemycket, Tarek Taylor.
Tack snälla.
Ja, och nu får ni ha en underbar söndag. Mm. Både ni och ni där hemma. Och så ska du mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Och nästa helg är vi tillbaka igen med nya dilemma. Då har vi Linda Lindoff, Jakob Ökvist och Molly Natli i panelen. Då hörs vi. Ha en underbar söndag, har jag sagt det? Så är det igen.
Ja. Detsamma.
Detsamma.
Hej.
Hej. Hej.